Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva, och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Radio Play.
Hej och välkomna till Mord mot mord.
Välkomna, ännu en vecka av spännande saker framför oss.
Trött på det här nu, eller?
Jag är så sjukt trött på det. Men jag är också glad att, eller så här, jag säger som Anders Tegnell, eller det var kanske inte Anders Tegnell, det var nog han andra, yngre.
Han
som en del tycker är het.
Jag vet exakt. Inte. Ja. Jag är inte 100% såld. Det är jag inte.
Det är jag verkligen inte.
Framförallt så vill jag bara vara tydlig med att jag uppskattar honom som yrkesman.
Absolut. Jag vill bara använda hans uttryck med att jag är försiktigt positiv. Nej, det är nog Anders Tegnell. Skitsamma, någon av dem. Och jag blev liksom lite glad när jag läste Tom Britton som är... Förlåt, vi håller på och målar här och Oscar har på sig...
Åh nej, vad har han på sig?
Noise cancellation hörlurar. Så han liksom tänker inte på att när han... typ flyttar en stege så...
Vad tror du att han lyssnar på där inne?
Han lyssnar på en bok. Oscar?
Alltså i mitt huvud så lyssnar han på Linkin Park där inne.
Det verkar som det, för han, det hörs, han har verkligen ingenting.
Nej, men han Oscar? Är i sin egna lilla värld nu.
Jag kan göra det där sen. Okej, du får göra färdigt den. Han lyssnar på en bok, han lyssnar på The Big Short som bok. Det är typ hans favoritfilm som han har sett jättemånga gånger som han nu då också tar som bok.
Mysigt ju. Men jag vet inte om jag tycker att det passar hans nya handyman image.
Inte riktigt. Nej. Men det är ju också för att han drömmer om att vara daytrader på fritiden.
Kan han så stora drömmar? Han kommer vara en så komplett man så snart, Anna.
Ja, det känns väldigt bra.
Jag förstår det, jätteskönt ju. Men jag måste säga, apropå det du sa att du är försiktigt positiv, det tänker jag är, jag upplever, för som vi har pratat om tidigare, så har vi det här att du inte tror att världen, du inte litar på att världen vill dig väl.
Ja.
Det känns nästan som att nu när allting bara verkligen har kukat ur, så känns det som att du är lugnare. Ja.
Men det, jag läste någon sån här meme typ. Ja. Att bara så här, men det, och där var någon som också alltid har typ anxiety. Ja. Liksom, så. Att, men nu känner ju alla andra likadant som jag. Så nu är ju mitt läge normalläge.
Ja. Hur känns det?
Tråkigt för alla andra. Skönt. Nej, men jag vet inte. Jag känner också typ, det enda jag bryr mig om just nu är typ att mitt barn ska må bra.
Ja, det är ju en super rimlig grej. Att...
Jag orkar typ inte oroa mig för någonting annat.
Nej, jag förstår det. Och gud, tänk vad snart vi får träffa ditt barn.
Jag vet, det är så sjukt.
Det är så, det är jävla stört.
Ja, det känns läskigt. Jag hoppas också, det enda jag oroar mig för, eller det som jag oroar mig mest för, förutom att jag är orolig för min pappa och mamma, är att jag ska vara sjuk när jag ska föda. Det är min största oro.
Ja, jag fattar det.
Men det är vad det är.
Det är vad det är, men allting kommer gå bra.
Allting kommer att gå bra.
Ja, det kommer. Och snart får vi träffa min nya goda vän och ditt nya barn.
Ja, jag vill ju vara att det ska bli min bestis, men jag vill heller inte vara en sån mamma som är så här, "Ooh, we're best friends."
Nej. Men är det okej om jag har henne som ny bestis?
Det går jättebra. Det går jättebra.
Det är inte sorgligt.
Nej, inte när man är så. Hon kommer bara vara 32 år yngre nu. Det kommer vara precis lagom.
Vi kommer vara på samma liksom intelligensnivå rakt av.
Det är ju inte för att du är
utan för att hon är så sjukt smart.
Är så sjukt smart.
Ja, gud ja. Nej, men verkligen. Och vilken motorik sen. Jag är ju ganska dålig motorik. Jag är ju mycket verkligen. Så typ klumpig. Ett barn däremot kommer ha
kanon motorik. Hon kommer ju födas som balettdansös.
Ja, det kommer hon verkligen. Ny vecka.
Ny vecka.
Nu när här vi har släppt det här så tror vi, om allting går som det ska, så är ju merch-shoppen igång.
Ja, så himla härligt.
Ska vi säga,
jag har glidit omkring här hemma i min nya hoodie.
Åh, berätta. Vi har, okej, det har vi inte sagt vad vi har.
Nej.
Precis, ska vi säga, vill du ha en genomgång av kollektionen?
Ja, och jag kommer mannekänga allting under tiden.
Ja, gud ja, det hoppas jag.
Vi har den bäst säljande koppen som gjorde stor succé på turnén. Nu lite utvecklad, för nu är det tryck på båda sidorna. Något
bra.
Jag uppskattar väldigt mycket.
Jättebra, lättare om det är alltså för både vänster och högerhänta kan ta bild med sin kopp.
Exakt.
Inkluderande.
Vi har t-shirten. Blev också extremt poppis under livepodden. Nu finns den även i svart.
Oh, det tror jag som är bättre.
Ja, den är jättefin.
Nice.
Och det är kul att kunna variera, tycker jag. Har man redan köpt sig en vit på turnén,
kan man köpa
sig en svart.
Yep. Men sen har vi din favorit.
Min favorit. Hoodin. Alltså en klassisk munktröja. I svart. Med vår fantastiska logga på.
Förlåt, men nu tänkte jag på en sak.
Mm.
Munktröja?
Det är för att det är luva. Jag är ganska säker på att det är för att det är luva.
Svag koppling till munken då.
Men du har ju mött sådana munkkåpor också.
Men det är kul att tänka att det liksom fanns en tid när det enda plagget i övrigt med huva var munkkåpa. Och ungefär strax därefter kom alltså munktröjan. Ja, men jag frågade ju dig då när du... För jag har hämtat ut mitt paket men inte hunnit öppna upp det än. Så då frågade jag dig, är den god? Är den mysig?
Den är skitmysig. Ja, fan, den är skitmysig. Och det finns ju typ ingen... Jag älskar en ny munktröja. För de är så sjukt mjuka på insidan.
Är den sådär lite liksom luddig nästan?
Ja, man vill ju aldrig tvätta den. Och det kanske man aldrig kommer göra heller.
Men du så kan ändå fortfarande ha den. För jag vet om när Hampus som hjälper oss med det här frågade om storlek. Så var det ju, men det,
jag kan säga att en storlek medium passar en 7 månaders gravid Anna Sandell.
Bra. Det är en väldigt specifik storlek.
Men den kommer kanske vara ännu snyggare sen när jag inte har den här magen som jag har just nu.
Ja. Vad gulligt det kommer vara sen när vi... När vi har en sån babys body.
Ja, väldigt gulligt.
Får man ha sin egen merch? Så länge man inte har såna face på den så känns det ändå okej.
Jag vill ha med mitt face på. Jag skulle bära den med stolthet. Jag skulle framförallt sätta den på mitt barn med stolthet.
Och framförallt kanske på Oscar med stolthet. Jag har just nu på mig en merch med Marcus på. Så att han sa också innan, exakt. han bara du är så fin, bara för han är liksom en sån bara vanlig college. Han bara, du är så fin i en sån vanlig tröja med mitt ansikte på. Det kanske var framförallt den sista delen där, verkligen. Som var grejen.
Men i alla fall, han är så himla possessiv.
Jag vet, han är ju det verkligen. Han har ju tvingat mig att säga, du vet, property of Joe Exotic, fast det är liksom Marcus, not so exotic. Men det vi ska säga i alla fall är att det är podstore.se, podstore.se, och vi hoppas att sajten håller upp för anstormningen muggsugna mord mot mord lyssnare. Men annars får ni ha lite tålamod bara.
Go get yours.
Och som jag brukar säga, det brukar du verkligen när du peppar mig varje morgon. Ska vi dra igång lite grann eller? Polismuseet i Stockholm, har du varit där?
Aldrig.
Inte
men jag har hört många som, eller jag har hört några stycken som har varit där i vår grupp.
Innan så verkade det som att det var ganska grovt, det polismuseet. Alltså okay. Att det var lite mer, absolut inte som det där i LA som ska vara helt stört. Men att det var lite mer liksom, men att det nu är ganska så barnvänligt typ. Men hur som helst, så just nu har de i alla fall en utställning som heter Avtryckaren 150 år av polisfotografi.
Just det.
Som låter väldigt spännande. Som det typ görs reklam för överallt. Mm. Och där, den utställningen verkar då till viss del bestå av mugshots liksom, genom svensk polishistoria. Och Aftonbladet hade en artikel där de skrev om det och typ lyfte upp några specifika fall där kvinnor var förövare. Mm. Och jag råkade se den artikeln och sen så hittade vi ett så här, ibland när man bara läser typ två meningar om ett fall, man bara, vad menar ni typ? Så var det. Så att jag, det är liksom då ett superintressant gammalt svenskt fall.
Okay.
Som vanligt när jag väljer ett svenskt fall. Men det kretsar också typ lite så här kring ryska revolutionen, tsarfamiljen kontra bolsjevikerna. Och det
finns ingenting som är så spännande.
Det gillar ju både du och jag. Mm. Så det är liksom en, så här, en kombination av det, vilket känns väldigt spännande. Så att jag ska berätta för dig om det som i svensk press kom att kallas för Ryssligan.
Okej.
Okay. Ja. Och ledaren för Ryssligan hette Mohammed Bek Hadjetlache.
Okay.
Eller det var åtminstone det han kallade sig under tiden i Sverige. Man tror att han kanske hette Kasi Bek Akhmetuk Kov från början. Men folk höll ju på så jävla mycket med olika identiteter och sånt.
Så spännande.
Ja, exakt. Så att han föddes antingen 1868 eller 1872. Han sa olika själv. Han kom från början från ett område i Turkiet, eller typ gränsen mellan Turkiet och Syrien. Men han liksom kom nära den ryska tsarfamiljen, eller det är i alla fall vad han själv sa.
Okay.
Och blev liksom aktiv i deras armé. Och han var kosacköverste till slut. Och han var då muslim. Och under första världskriget så jobbade han med att liksom bibehålla stödet från ryska muslimer gentemot den, liksom, den ryska ledningen när de hade typ, när de var i krig med Turkiet, tror jag. Alltså det var någon sån grej. Jag ska verkligen, okay, verkligen inte svära på den här historiska kunskapen. För jag har den inte. Men
du upplevde den inte?
Jag upplevde den inte. Nej, exakt. Det här, det kan vi väl ändå vara tydliga med att det här är inte förstahandskälla. Det är inte jag som är Mohammed Bek Hadjetlache.
Inte?
Gud, nu kommer the big reveal. Det tog så 112 avsnitt. Men nu är det dags för mig att berätta att jag är en död kosacköverste.
Spännande!
Okej. Så han bodde i Paris under en period och hela hans familj bodde där. Jag tror att han hade en fru och fem barn. Och i den här tiden i Paris så gav han ut en tidning som riktade sig mot då ryska muslimer. Så att liksom, mm-hmm, så här, en propagandatidskrift helt enkelt, som handlade då om att påverka läsarna att tycka att Ryssland var kanon.
Ja.
Men vi vet ju om då att det gick inte så bra för tsarfamiljen så där.
Nej.
Har du sett den här Netflix-serien The Last Tsars?
Men
den
vill jättegärna göra.
Jättebra. Den är väldigt väldigt bra. Så den kan jag verkligen rekommendera. Det är ju extremt intressant, hela jävla Romanov-familjen och allt som händer där.
Så spännande. Jag älskar Anastasia, the Gud, alltså,
ingenting förvånar mig mindre. Okej. Okay. Så att, ja, 1917, det går åt helvete. Och jag tror att han var tillbaka och liksom stred mot bolsjevikerna då, Mohammed. Men efter oktoberrevolutionen 1917 så tar han sig till Stockholm där han blir politisk flykting på grund av att han, alltså han liksom berättar om allt det här fruktansvärda som han har utsatts för av bolsjevikerna. Och med sig när han kommer så har han sin sekreterare Michail Ettinger. Han får också asyl, så de är en liten duo liksom. Hans familj är kvar i Paris. Och det fanns tydligen väldigt mycket ryska flyktingar vid den här tiden. Och det som är intressant, eller som jag tycker är intressant, är att det innan revolutionen så var det liksom mycket kommunistiska flyktingar. Du vet ju också den här grejen att när Lenin är på väg tillbaka till Ryssland för att så bara, shit's going down, så stannar ju han i Stockholm och shoppar. Det är, vilket är väldigt
det är ju
intressant.
Det är ju något.
Det är ju något. Det är verkligen någonting. Så att han stannar, och jag tänker typ att det kanske helt enkelt är så att det var att han hade ryska kompisar här. Det hittar jag också på, men jag tänker. Så att innan då så var det liksom kommunistiska flyktingar, och efter revolutionen så byttes det liksom ut. Eller de åkte ju tillbaka till Ryssland och var så här, ja, nu är det dags för oss att fortsätta med this communism thing som vi gillar väldigt mycket. Och då kom typ liksom ryska, alltså typ tsar stöttande ryssar kom till Sverige. Så de bytte liksom plats.
Så flummigt.
Väldigt, väldigt käckt. Så att det är liksom, det kom förstås ryssar från olika samhällsklasser efter revolutionen, även om kanske
de flesta var från tsarfamiljen.
Ja, men åtminstone övre.
Som jag har förstått.
Ja, exakt, precis. Precis. De flesta kom direkt från tsarfamiljen. De flesta var Anastasia. Och det var du.
De flesta utgav sig för att vara Anastasia, men det var bara en som var det, och det var min mormor.
Ja. Och gud, och nu återförenas vi. Du, Anastasias barnbarn, jag, den här kosaköverstan. Ska vara pris på att säga bolsjevikernas barnbarn.
Fast det är så, kolsjevackerna.
Kolsjevackerna. Gud, okay. Det är som att du inte ens bryr dig om mitt ursprung. Okej, ja, som du säger, det liksom är så här, det är folk som har lite pengar, som kanske kommer från högre samhällsklasser, som kommer till Stockholm. Och de var liksom lite kända för att de levde rövare i vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm.
Okej.
De tog liksom, de hängde där typ. Och var rika och körde på liksom.
Fan vad nice.
Ja, det tyckte nog typ inte alla andra som var där alla gånger. Men de verkar ha haft det gött ändå liksom. Men det som är att, du vet, fatta det enorma kaoset i Ryssland då liksom. Så det är som ett, liksom ett virvar av olika personer, olika politiska läger, olika agenter, olika dubbelagenter. Det är liksom
så
svårt.
Spännande.
Jag vet att typ så här, folk har olika identiteter, och det är jättesvårt att hålla koll på
jag
vem
skulle
som
vara dubbelagent.
Men gud, nu får du välja. Anastasias okay. barnbarn eller.
Men det är det ju, det kan jag ju inte ändra på.
Nej, just det. Det är verkligen, verkligen sant. Också bra att cover up som
eller hur?
Men alltså, man älskar ju en dubbelagent.
No one knew a thing.
Alltså det är otroligt spännande. Men
det är väldigt spännande.
Nej, men så att, och alla har liksom falska identiteter, och du vet, det hålls på typ. Så att man har liksom lite dålig, de som hänger där, det är mycket ryssar, men det är lite svårt att nysta ut liksom hur det egentligen hänger ihop typ. Och det verkar också ha rått något liksom diplomatiskt kaos där den tsartrogna diplomaten i Stockholm typ kanske inte ville dra, trots att en bolsjevik snubben hade kommit, att det var liksom lite weirdness okay. där också typ. Jag vill inte bara höra mig mer prata om gammal världspolitik. Det var lite snurrigt helt enkelt. Redan under den här tiden så kommer, alltså du vet, den här ryskräcken som känns väldigt så här, djupt rotad i liksom svensk främlingsfientlighet, som ju känns som man ju mest typ vi kanske tänker kopplat till så här kalla kriget liksom. Men den börjar liksom odlas redan här.
Yep.
Så att det är så här, ja, det folk börjar vara lite tveksamma till de här ryssarna, och det som då Mohammed Bek Hadzilace och hans kumpaner blir liksom kända för bidrar i allra högsta grad till den här bilden av ryssar liksom. Så Mohammed är i Stockholm tillsammans med sin sekreterare Mikhail Ettinger. Och han upplever, alltså Mohammed är liksom upprörd för att han upplever att i Sverige så tillåts liksom bolsjeviker typ hålla på precis hur de vill. Alltså att de liksom är, det finns folk som uppenbart jobbar för Sovjet liksom, och att han inte upplever att det är liksom att man tar tag i det helt enkelt liksom. Och som sagt, det pågår en del maktkamper mellan tsartrogna och bolsjevika även i Sverige, och det är någon skit med diplomater, bla bla bla. Och Mohammed blir liksom helt obsessed vid att bolsjeviktrogna har smugglat ryska rikedomar till Stockholm och gömmer dem liksom i stan.
Okay.
Så han ser liksom kommunister överallt och vill väl liksom fortsätta kämpa för det Ryssland han ser som så här sitt land liksom.
Uh-huh.
Så han bestämmer sig för att starta upp en tidning igen. Den heter Eko från Ryssland, fast typ så Eko Russi eller någonting.
Väldigt bra namn.
Eller hur? Och där publicerar han då antikommunistisk propaganda och den här gången då på svenska med syfte att sprida historier från liksom bolsjevikernas terror mot liksom en svensk målgrupp så att folk ska veta vad som händer där. Mm. Och det här gör ju också då att Mohammed kommer i kontakt med ganska många andra exilryssar som har liksom liknande åsikter. Han börjar bygga upp ett litet gäng runt sig. Och de arbetar med den här tidningen fram till typ januari 1919. Men samtidigt så börjar också Mohammed liksom så här jobba på lite andra planer som lite mer handgripligen skulle kunna bidra till liksom kommunisternas fall. Alltså han har tankar på någon slags kupp gentemot liksom Sovjet liksom delegationer
så sjukt
till Sverige
typ. Spännande.
Jag vet, eller hur? Men han kommer ta en lite annan approach kan man säga.
Okej.
Så att, som sagt, ett litet gäng exilryssar runt honom, runt Eko från Ryssland, och det är då bland annat den här Ettinger, det är en hel familj som heter De Gysser, pappa Georg. Jag tror att han har två söner och en dotter. Alltså alla tre är liksom tonåringar som är aktiva i den här gruppen. Även typ lite så, men lite olika ryssar och deras fruar typ verkar det vara. Det finns också två svenskfödda kvinnor som har gift sig med ryssar i det här gänget. Marie Putulov och Sigrid Ronkonen. Och båda var då liksom änkor. Där den enas man har begått självmord och den andras man har dött i strid i hemlandet. Mm. Och dottern i den här familjen De Gysser, hon heter Dagmar. Hon är bara 16 år när hon träffar Mohammed. Och Dagmar är liksom super smart. Och hon är då född i Ryssland men har kommit till Sverige och har väldigt väldigt snabbt lärt sig svenska. Okay. Jag tror också typ att hon kan franska. Hon är liksom väldigt väldigt begåvad. Och det gör då att det i kombination med att hennes familj uppenbarligen är aktiv i den här rörelsen gör att hon blir ganska tätt knuten till den här tidningen för hon börjar översätta texter från ryska till svenska då. Så nu spolar vi framåt. För den 18 juli går 1919 går en man in på en polisstation i Stockholm och berättar att hans vän Nikolaj Ardashev är försvunnen. Uh-huh. Så Nikolaj var från Sankt Petersburg från början, men han bodde då också i Stockholm. Och jag tror att hans uppgift gentemot liksom Sovjetregimen var att han skulle liksom köpa på sig tidningspapper och skicka till Sovjet. För att de tydligen hade brist på tidningspapper.
Okej.
Okay. Ja, jag vet inte. Eventuellt skulle han också spionera på antikommunister. Jag är lite osäker. Allting är lite osäkert. Ingen har sett honom sedan hans hembiträde den 3 juli såg honom hoppa in i en bil utanför sin lägenhet på Karlaplan.
Okay.
Och han hoppade in i den här bilen och skulle liksom åka iväg på en fest. Och hembiträdet såg honom att det satt typ så här, två vackra tjejer i baksätet med honom. Liksom. Du vet att han, jag ser verkligen framför mig att han typ så hoppar in i, alltså verkligen så här, rivstartar iväg till en härlig festnatt. Så känns det.
Yeah.
Och han var liksom känd för att vara en festare. Sådär, en stilig ung man. Gillade vackra damer. Men nu har det liksom gått 15 dagar. Så att så länge kan inte ens han festa. Polisen börjar då utreda det här fallet. Och de får ett spår direkt. För Nikolajs hembiträde har skrivit upp bilens registreringsnummer.
Okej. Okay.
Och snart då så kopplar man den till Mohammed Bek Hadjetlache och en villa som han har köpt i Bollstanäs i Upplands Väsby.
Mm-hmm.
Så den 27 juli 1919 så genomför polisen en razzia i villan. I huset så stöter man på Mohammed och liksom några andra av hans gäng. Och man hittar typ lite dokument och lite olika saker. Och sen på övervåningen i huset, som grannarna förstås kallar för ryssvillan, så hittar man ett rum som visar sig ha funkat som en blodsdomstol.
Nej.
Det är alltså ett rum dit man har lurat meningsmotståndare och sedan liksom utdömt straff till dem.
Okay.
Och plågat dem till döds i vissa fall upp till 24 timmar.
Men fy.
Sen har man sänkt deras kroppar i sjön utanför. Och när polisen draggar Norrviken så hittar de inte bara Nikolaj utan de hittar två offer till.
Jaha.
Och Mohammed och hans kompanjoner visade sig då. De brukar locka till sig sina offer just genom att bjuda in till fest.
Mm-hmm.
Och de gillade också att använda sig
fan av... vad sly.
Ja, verkligen. Man vet ju om, det är så svårt att tacka nej till en god fest.
Absolut.
Mm. Ofta använder man sig av Dagmar, 16 år gammal, som ett lockbete.
Mm-hmm.
Och man gör, de gör ju det här då förstås för att det här är deras meningsmotståndare, men också för att de vill stjäla från dem eller ta tillbaka det som Mohammed anser att de här människorna har stulit från Ryssland för att ge det tillbaka till Ryssland och motståndet mot bolsjevikerna.
Ja.
Och ligans första kända offer, han heter Carl Calvé, han var ingenjör och, you guessed it, dubbelagent.
Oh yeah.
Verkar det som i alla fall. Han spionerade alltså för Sovjet på antikommunister i Sverige. Men han ska också ha jobbat för Säpo för att hålla koll på Sovjetgänget. Men säkert också antikommunisterna för dem också kanske. Han är han trippelagent? Kanske.
Jag skulle i alla fall gissa på det.
2,5 agent. Men så han är liksom han är liksom den typen av person då. Och han var liksom helt inställd på att det här skulle vara en härlig festkväll i goda vänners lag. Så till den milda grad att han packade med sig sin balalaika när han åkte dit. Mycket balalaikor. Jag tänkte bara,
det är ditt favoritinstrument.
Verkligen det. Det är så.
Alltså, I don't blame you.
Nej.
För alltså, det är ett spännande instrument.
Att ta med på en fest. Fan, det är,
gud, att ta med på en fest. Att spela hemma i sin egen hemmets lugna vrå.
Att spela maniskt framför sin flickvän och hennes stackars mamma på Gotland.
Exakt.
Men gud, alltså, tänk dig det verkligen. Det är verkligen next level. Nu säger jag absolut inte att den här Carl Calvé var sådan, utan jag bara pratar utifrån nutida perspektiv. Hur störig kille som inte bara har med sig en gitarr till festen, störig redan från början, med sin fucking balalaika.
Alltså, jag kan typ inte tänka mig något värre. Det är riktigt så speciell.
Verkligen. Nej, det är ingen gitarr.
Du vill höra trubaduren. Man bara på balalaika.
Spelar väldigt mycket så Fritjof och Kvartan med en sita.
Han kan bara trubaduren inte, på balalaika, och inte heller Magnus Ugglas version, utan Darins version. Från Så mycket bättre.
Otroligt speciell person.
Han får komma på min fest any day.
Any fucking day. Okej. Jag känner, när vi pratar om sånt här, jag känner du ändå blir glad att du ska föda en dotter.
Alltså, så glad.
Okej, hur som helst. Ligans andra kända offer var rysk-judiska Yuri Levitsky. Och han var tydligen känd för den här Grand Hotel-gänget. Han var journalist, hade också liksom någon koppling till Sovjet. Och han tvingades skriva ut checkar till det här gänget. Liksom. Men när Mohammed drog in till stan för att lösa in dem, alltså det här är också hur länge det pågick, för att jag antar att festen började på kvällen och att banken öppnade dagen efter. Så att de höll på liksom skitlänge och plågade de här stackars människorna. Så Mohammed åker in till stan för att lösa in de här checkarna, och då lyckas Yuri fly.
Okay.
Men Sigrid Ronkonen får tag på honom.
Henne kan man inte lita på.
Henne kan man verkligen inte lita på. Hon får tag på honom, börjar misshandla honom med en eldgaffel.
Ah.
Och bara slår och slår. Och sen så mördas han på ett sätt som är så grovt så att det kan man få googla själv. För att jag, du vet, sånt som gör
det. Nej, men vi vill inte höra.
Nej. Alltså det vill folk visst, men jag vill inte säga.
Nej, exakt.
Okej. Sista offret var då alltså Nikolaj Ardashev, och hans sista tid i livet verkar typ ha liknat Karls väldigt mycket. Alltså att han har misshandlats på liknande sätt och till slut strypts till döds. Och sen lindades då samtliga tre offer in i juteväv och tyngdes ner med typ kedjor och sånt tror jag, innan de då sänks i Norrviken. Och under den här razzian så hittar polisen också en dödslista med ytterligare fyra namn. Men man har aldrig hittat bevis för om de bara var planerade mord eller om de var genomförda.
Okay.
Man har inte hittat deras kroppar, men det verkar
man hittat, och man har inte hittat dem levande heller.
Nej, inte vad jag sett liksom. Men som sagt, det var också en tid med många alias.
Kanske inte fanns.
Man vet inte. Nej. Nej, men så att det är tre stycken bekräftade offer, men kan vara så många som sju. Antagligen är det tre. Mm. Tror du att pressen var helt skogstokig under den här gången?
I would guess yes.
Också typ att jag tycker alltid att det är så intressant att vi, alltså man byter liksom grupp som man är främlingsfientlig mot, men det man säger är alltid detsamma. Mm. Alltså det är så bara deras beteende och deras kultur är helt olikt vår. De kan inte vara här. Det där patrasket ut med, alltså det är liksom exakt samma, bara att man byter grupp man hatar.
Det är faktiskt hemskt.
Ja, det är hemskt, men också jätteobehagligt att människan är så jävla banal typ, att vi vill bara hata på någon, så då tar vi den som passar i stunden.
Som passar för stunden. Ja. Nej, det är helt stört verkligen.
Så att det håller de på med väldigt, väldigt mycket och skriver i olika tidningar. Dagmar, det här är bara en liten passus som jag tyckte var spännande. Dagmar beskrivs bland annat som, du vet, så här, en tonårig femme fatale typ. Men hon beskrivs också som en fräck och grym slina. Vilket typ med dagens ord bara låter som att hon är, alltså kanske inte är slina, men slina är också sånt jävla gammalt kränkt, men fräck, alltså det är... och grym låter också bara som att man bara wow, vilken tjej.
Jag vet inte om jag tänker att slina är ett gammalt kränk. Jag tänker att det är sånt ord som användes på högstadiet.
Ja, exakt, för just det, det är verkligen, jag får inte bland, det är ett gammalt kränk för att det användes på högstadiet, men det är inte gammalt för att det användes under den här tiden. Nej, eller förstår du vad jag menar?
Inte under din första livstid.
Nej, exakt, exakt. Fräck och grym slina.
Sjukt.
Åh gud, om jag någonsin börjar vara på Tinder igen. Min Tinder-bio.
Gud, ja.
Så sexy. Okej. 15 personer åtalas. Och det är tydligen den dittills största utredningen i svensk kriminalhistoria. Och man försöker liksom slå hål på Mohammeds liksom starka CV. Dels försöker man väl ta reda på vad han heter egentligen. Men, och jag vet inte om det här stämmer, men jag tyckte att det var roligt, så jag tyckte med det ändå. Man var osäker på om han verkligen hade varit en kosacköverste.
Okay.
Så för att utreda det så lät man honom testrida en bråkig polishäst. Och tydligen var han bra på att rida, men han var inte så bra som de tänkte att han behövde vara för att vara kosacköverste.
Så det var inte helt otroligt?
De tyckte inte det var helt roligt, men också, nej, det är en så jävla rolig, så godtycklig mätbarhet. Han är ju bra, men är han så bra? Du vet, jag tänker mig att de dansar, alltså att de fick honom att dansa, du vet, som kosackdans, att bara, han kommer långt ner, men kommer han så långt ner?
Och hur många gånger kan han sparka med benen?
Och hur hög är han satt? ja. Just det, okay. Det här med att man också sa, han, du vet att han hade sagt att han, att alla pengarna skulle gå till motståndsrörelsen. Alla pengarna hade gått till hans fru. Så.
Okej.
Okay. Ja. Mohammed Bek Hadjet Lache, jag kan ju upp verkligen inte, jag fattar inte varför jag skrivit hans efternamn så många gånger. Men han blev i alla fall den sista som dömdes till döden i Sverige.
Okej.
Men hans straff blev omvandlat till livstidsstraffarbete när vi tog bort dödsstraffet.
All right. Det känns som att man har hört många ändå som var den sista som fick dödsstraff.
Det är verkligen sant. Det känns som att alla fall som jag gör. Men är det inte för att det typ ofta är så här? Han var den sista som avrättades på specifikt den där galgbacken.
Säkert.
Uppenbarligen så tycker jag ju att det är spännande. Jag måste börja factchecka det här mer.
Nej, gör inte det. Du behöver inte det.
Okej, tack. Men jag håller helt med dig att det känns som att jag säger det varje gång. Han satt ganska mycket tid, ganska lång tid på liksom den psykiska avdelningen på Långholmen och skrev bland annat en bok som heter Mitt försvar och dog tydligen av ett slaganfall i november 1929. Right. Resten av gänget fick max 10 års straffarbete. Sigrid Ronkonen fick till exempel 5. Dagmar kommer ut efter 9 månader. Vet du vad hon gör då?
Oh, nej.
Flyttar till Ibiza. Öppnar frisersalong.
Fan vad soft.
Hon öppnar rakt av en
fan
frisersalong.
Fan hon levde hippie-livet där då.
Alltså då var det 1920. Ja, då kanske det var en soft ett tag innan det blev kaos igen.
Jag tänker att det var riktigt nice. Jag tänker alltså att det var alltså det, jag menar liksom det här det Carolina Gynning i Ibiza-livet
fast liksom, det var då.
Fast då när det liksom inte var så den inte var en, när det var ännu mindre exploaterat de stränderna som Carolina Gynning hänger på.
För att jag tänker ju alltså du vet nästan så att jag vet om att det här är ju då typ 1921.
Du tänker men, på de britterna på bargatan.
Nej men alltså jag ska vara helt ärlig, i mitt huvud så är det alltså 80-tal på hennes frisersalong.
Att hon alltså jag tänker att hon ser ut som Doris. Jag tänker att hon ser ut som Doris i
Jönssonligan. Exakt så. Ja, gud ja.
Men hon har nog, nej, så är det ju inte på 20-talet.
Men jag tyckte bara, det var en härlig liten piece of information.
Ändå, verkligen, uppskattar den jättemycket.
Så det där var då Ryssligan.
Intressant.
Och synd att jag inte sparade det till när vi har en livepodd i Upplands Väsby.
Säger Ryssland, jag bara, shooting for the stars, Karin.
Verkligen. Men gud, de kommer ju välkomna dig hem.
det förlorade kejsarbarnet. Undrar hur Putin skulle känna inför det.
Men jag tror att han hade varit tveksam.
Jag tror han hade satt mig någonstans.
Ja, det tror jag med. Men då kommer jag rädda dig.
Jättebra.
Jag, bolsjeviken, bryter ut dig. En oväntad vänskap.
Det är super.
Okej,
Och sen startar vi ett nytt land någonstans i Sibirien.
Men vi hade aldrig klarat oss. Vi måste vara på Ibiza. Frisersalong. Ja. Det blir inget land. Vi åker dit. Okej, jag har då läst Aftonbladet-artikeln. Sigrid slog ihjäl en man med en eldgaffel av Katarina Norgran. Men också populärhistorias artikel med rubriken Ryssligan mördade bolsjeviker i Sverige av Sara Griberg. Samt Nordisk familjebok från 1924 och Wikipedia.
Bra, tack snälla.
Tack snälla ska du ha.
Då är det min tur då.
Oh, spännande.
Och jag bara ger mig rakt
kör.
In i det. I november 1924 så födde New York-borna George Frederick Bauerdorf och Constance Danhauser deras andra dotter Georgette Bauerdorf. Paret hade då sedan tidigare en annan dotter som hette Constance och som de kallade för Connie.
Ja.
Så Connie och Georgettes pappa George var, jag tänker att han är så här, andra barnet kan vi väl döpa efter mig.
Verkligen.
Så som Oscar kommer göra också antagligen.
Oscarina.
Så fint. Nej, jag tänker att hon ska heta Osket.
Osket. Gud, det låter verkligen bara som en maträtt. Disket. Åh gud.
Pappan då, George, var en så superrik typ börsmänniska och han var speciellt inriktad på olja. Så de hade liksom
skit mycket pengar.
De var jätterika verkligen.
De hade mer pengar än moral. På den tiden känns det inte som att man hade, alltså som att olja var någonting man tänkte som.
Jag tror inte man tyckte det var farligt
problematiskt.
Då. Nej.
Nej.
Så de hade liksom otroligt mycket pengar och de tillhörde såklart New Yorks societet-elit. Liksom.
Ah.
Och både Georgette och hennes äldre syster, Connie, och systrarna då, gick på en skola som drevs av nunnor, typ en sån här flickskola, som låg på Long Island och som hette St. Agatha's School for Girls.
Mm.
Där de liksom, det var väl så här liksinnade. Det var väl en fin skola, tänker jag. Och men när Georgette bara var 9 år gammal så dog deras mamma. Mamman hette också Constance.
Men gud, de hade bara tagit... De tog varandras...
Eller så är det jag som är ute och wobblar omkring här.
Men deras mamma dog i alla fall.
Mamman dog. Mm. Och någon heter Connie. ingen av dem kommer ha särskilt stor
Connie
roll.
Connie 2012.
Ingen av dem kommer ha särskilt stor roll. Så att de kan få heta det båda två.
Ja.
Mm. Men mamman gick tyvärr bort när Georgette bara var 9 år gammal. Så att då bestämde sig pappan för att byta miljö för sig och sina barn. Så de packade ihop sitt pick och pack. Och så flyttade de till The City of Dreams, Los Angeles.
Mm. Är det inte The City of Angels? Också Dreams?
Jo. Jag tänkte, men The City of Dreams är det väl också? Att det är dit alla flyttar när de ska pursue sina acting.
Ja, det är verkligen sant i och för sig. Ja, bra.
Har du någon annan stad som du vill claima vara The City of Dreams?
Upplands Väsby. Är det en stad?
Det är väl typ en kommun i Stockholm, ja, eller?
The Commune of Dreams.
Jag tror att det inte är jag som hittat på det här.
Alltså det känns ju rimligt. Det känns ju rimligt som att folk åker dit med sina drömmar i en kapsäck liksom.
Exakt.
Mm, bra. Förlåt för att jag avbröt dig. Det var verkligen inte
nödvändigt. Men du ska alltid rätta saker som inte är väsentliga.
Och som inte är sant.
Alltså, det där med namnen, det kunde du låta passera. Men det här... Ja. The City of Angels.
Och and Dreams. Mm. Ja, kör på nu, förlåt.
Även där då så tillhör ju de liksom toppskiktet av liksom gräddan. De börjar umgås med liksom andra rikingar och sådär. Och de börjar, tjejerna börjar i en fin skola som heter Westlake School for Girls. Där det också liksom var så här andra kändisar som hade gått innan. Och så här, du vet. Det var en sån bra plats att gå på. Och... Georgette ville bli skådis och eftersom det var The City of Dreams de bodde i, ja, så var ju det liksom väldigt passande. Så 1941 så flyttade hon till Hollywood. Och då flyttade, och det gjorde hon på egen hand, då är hon alltså typ 17 år gammal. Och hennes pappa och syster som nyligen, syrran hade nyligen blivit änka för att hennes man hade dött i kriget som var ju fullt liksom full on. Och hon var väl typ några år äldre. Hon var
typ 20 22, liksom.
Det är så hemskt. Jag tänker typ att alla det dog väl militärer som furor då typ. Så, men pappan och syrran då som har blivit änka precis, de har flyttat från LA. Och antingen så har de flyttat tillbaka till New York båda två, eller så har syrran flyttat tillbaka till New York och pappan har flyttat till Nevada med sin nya fru. Vet inte riktigt vilket av dem som stämmer. Men Georgette då flyttar till Hollywood och hon är ju då inte en vanlig typ... tidig eller sen tonåring, utan hon bor i ett så här jättefint område i en lyxig så här tvåvåningslägenhet med en fin veranda utanför i ett ställe som heter La Palazzia.
Oj.
Och i det här komplexet så bodde så här många kändisar och andra välbeställda människor liksom. Hon hade i det här komplexet så var det typ en man och en kvinna som var gifta och hade ett barn som var liksom, han var typ vaktmästare och hon var maid. Så de hade liksom hjälp hela tiden i huset.
Oj.
Eller i lägenheten, så varje dag så kom de och städade och fixade och vet, så
de var heltidsanställda för att bara göra den grejen hemma hos folk.
Exakt.
Jävlar.
Och Georgette var ju inte i något behov av pengar alls egentligen, utan hon fick ju, som jag förstår det, allting betalt av sin pappa. Men hon ville ändå ha en sysselsättning utöver det här att pursua sin skådespelarkarriär. Så hon tog sig ett jobb. Och först arbetade hon som reporter på LA Times. Eller reporter, eller journalist. Hon fick väl skriva notiser typ, för hon var ju ung och inte... Jag vet inte, hon jobbade där i alla fall. Det var ingenting för henne. Så hon sa upp sig där och istället så började hon jobba på Hollywood Canteen. Vilket var att överallt runt i landet så fanns det då såna här canteens som var till för USAs militärer. För att de skulle kunna komma och roa sig och typ dansa och kolla på så här uppträdanden och sånt. När de var precis innan de skulle rycka ut eller när de var hemma på permis eller typ vad det kan ha varit. Och den här Hollywood-canteen är ganska känd. För där var det då väldigt många kändisar som typ jobbade eller vet, volontärade och uppträdde. Och så här. Och det var även många då så här snygga unga tjejer som också ville bli men skådisar som typ var där och så här dansade. Och så här. Alltså dansade pardans med militärerna. Inget liksom... Alltså, det verkar väldigt oskyldigt. Man fick inte dricka där, man fick inte göra någonting. Utan det var liksom bara för att typ lyssna på musik och prata och typ dansa.
Men jag undrar, varför har jag... Men det är för att det var så jävla mycket kändisar som var där. Som att man känner igen det liksom. Eller för jag fick bara en sån, jag bara, vad fan har jag hört det någonstans?
Alltså jag undrar om Elizabeth Short...
Ja, The Black Dahlia.
Precis.
Just det, det måste vara därför. För att jag får en sån...
Fast det var, det kan vara så. Jag vet inte om det är så.
Ja, jag vet inte men
det var i alla fall känt. För det var liksom många som var där. Liksom många kändisar. Just eftersom det låg i Hollywood. Georgette var liksom en väldigt så här bra tjej. Mm. Eller vad man ska säga. Hon var så här supertrevlig, väldigt snäll och hon brydde sig typ om alla militärer som hon träffade där, du vet att hon var så här
genuin
ja, hon typ brevväxlade med flera av dem och det var liksom ingenting att hon så här flörtade och raggade och var så här någonstans så beskrevs hon som att hon var absolut inte promiskuös alltså, utan hon var liksom bara så här en bra person typ. Och man, en del tänker typ att så här, det kan man vara även om man är promiskuös. Ja. Alltså verkligen.
Det, jag kan man visa att du har sån här moral?
Nej men det, jag insåg att jag blev för mycket präglad av det jag hade läst i amerikansk blogg. Men hon var inte det i alla fall. Man kan ju själv, man får ju ligga med hur mycket man vill och man kan vara hur trevlig som helst while doing it.
Verkligen.
Hon var inte det. Men hon skapade sig en relation med typ många av dem ändå, just för att hon typ så här brevväxlade med dem efter att de hade skilts åt och typ så här, men som kompis liksom. Och en del typ du vet vad så här, kan det ha varit för att hennes svåger gick bort typ, att hon ville vara så här.
Han var militär, ja, just det.
Ja, vet inte.
Nej. Hon kanske bara var en decent human being.
Exakt. Mm. Jag hade ju bara varit där för att ragga på men in uniform.
Gud ja, 100%. Mm. So hot.
Det är ju det.
Ja, men det är okej.
Det är coolt i alla fall.
Ja, japp. Yep. Det är inte så mycket min grej, men jag vill fatta att det är din grej.
jag tänker det kanske att mer uniform som är typ polis i min grej.
Ja. Jag tror inte.
Det är så jävla osexigt. Jag vet inte.
Du gillar
jag
mer
på en officer och en gentleman.
skitsamma. Japp.
Jag tänker det som Pearl Harbor.
Jag vet exakt vad du tänker.
Jag var så kär i Chartnet.
Och jag vill inte vara en del av dina sjuka fantasier mer.
Nej. Okej, okay, sorry. Jag släpper det. Jag får försöka involvera Oscar i det istället.
Gud, när ska han tillbaka på repmånad?
Den är inställd. Nej. På grund av corona.
Vad fan?
Han hade ändå fått dispens för att vi ska få barn. Så att vi får ha uniformen här hemma bara. Den 10 oktober. Den 10 oktober 1944. Då är hon alltså 20 år gammal, Georgette.
Absolut.
Är hon och hennes pappas sekreterare, tillika hennes vän Rose Gilbert, ute på stan. De typ Rose och Georgette är vänner, men det är också liksom, hon jobbar för hennes pappa och typ, jag tror hon liksom håller lite koll på henne. Jag får för mig att hon är lite äldre, men det vet jag inte. De är ute på stan, de typ äter lunch, de shoppar. Georgette går till frisören för att fixa sitt hår. De är också på banken för att Georgette ska växla in en check på $175. Och för $90 av den summan så köper hon sig en flygbiljett till Chicago. För hon ska nämligen åka och besöka en man som hon har stött på den här kantinen, som är en militär vid namn Jerome Brown. För de har då träffats under sommaren 1944 och har fattat tycke för varandra. Och efter att de har lämnat LA så har de brevväxlat först, och sen så har det avancerat till att de har börjat tala i telefon. Och nu ska de då alltså ses för första gången igen. Och det är typ så här, hennes pojkvän typ.
Ja.
Så att det händer då den 10 oktober. Den 11 oktober så är Georgette på kantinen och jobbar. Och hon dansar då med flera olika militärer, som de alltid gör när de är där. Men det var en som liksom så här utmärkte sig för att vara fett jobbig. Du vet, varje gång hon dansade med någon så var han fram och avbröt. Så här.
Yep.
Och hon, liksom, hon ville verkligen inte dansa med honom, men hon typ så här försökte avvisa honom trevligt. Hon typ dansade med honom lite grann, och sen var det typ att hon var så här, ja, hon var helt klart, enligt hennes vänner som var där, som hon jobbade där också, så var hon så här helt klart besvärad av att han var på henne som fan.
Oh, så där som man är.
Exakt.
Yep.
Hon har lämnat kantinen vid 11:30. Det har hon skrivit in i så här liggaren som de har där. Mm. Och då har hon tagit sin bil hemåt. När syrran flyttade från LA så har hon fått ta över sin systers bil. Så att hon har en bil som hon kör överallt. Så då har hon åkt hem vid 11:30. Dagen efter, alltså den 12 oktober, kommer det här paret då som tar hand om lägenhetskomplexet och som brukar städa i Georgettes lägenhet, Frederick och Lulu, dit. De har också med sig sin dotter dit. Lulu hör att badkaret är igång, så hon går upp typ för att se efter så här om någon är i lägenheten. Men när hon inte får något svar så kliver hon in i badrummet och ser att Georgette ligger med ansiktet neråt i badkaret, och att hon är naken ned till, men har fortfarande på sin pyjamasskjorta.
Oj.
Hon ropar på sin Frederick, och de två tror typ först att hon så här bara har svimmat av typ i badet. Så de så försöker tömma på vatten och du vet så här, få igång henne. Men Georgette är tyvärr död. Så de tillkallar då polis, och polisen börjar liksom bara titta, du vet, börjar genast. Det är så här, här har vi en liksom överklass tjej som har blivit mördad i sitt hem liksom, eller som hittas död i sitt hem.
Ja.
De börjar genast liksom kolla vad som hänt så här. Det finns inga tecken på att det har försiggått något bråk i lägenheten. Alla hennes dyra smycken, alla pengar, du vet, allting finns kvar.
Det är inget rån.
Vilket det är inget rån liksom.
Nej.
Men utanför hennes lägenhet så ser man att så här, glödlampan i den lampan som går igång automatiskt är urskruvad. Lite grann. Den sitter kvar, men den liksom är inte i.
Yeah.
Vilket då gör att belysningen inte funkar. Alltså den tänds inte upp som den skulle göra utanför hennes dörr då.
Jag tycker sånt så läskigt att det är någon som har tänkt och väntat och liksom varit så här, om jag börjar lite så, så kommer hon tappa si och så mycket säkerhet utanför sin egen dörr.
Ja. Man vet ju inte om det hänger ihop.
Nej.
Men de upptäcker det i alla fall när de liksom håller på.
Mm.
Det visar sig också att Georgettes bil inte finns parkerad vid hemmet som den borde göra och som den brukade göra liksom.
Ah, just det.
När rättsläkaren sedan får undersöka Georgettes kropp kan man se att hon antagligen har liksom bråkat rejält med sin överfallare. Hon har liksom verkligen put up a fight. För hon har väldigt mycket blåmärken på kroppen och andra försvarsskador. Det visar sig att hon har blivit våldtagen och att mördaren har strypt henne, och i hennes hals så hittar de en bit tyg som hon antagligen har blivit kvävd av. Den här tygbiten ska sen visa sig att den säljs, det här sortens tyg säljs typ inte i USA.
Oj.
Så antingen är det att förövaren haft med sig tyg, eller så är det något tyg hon har haft hemma som hon har köpt. Hon har ju rest otroligt mycket i alla år liksom, för att de har varit mycket, alltså eftersom de hade den ekonomin de hade så var de mycket i Europa, så det kan vara någonting de har hittat hemma. Det vet jag inte.
Usch.
Så man börjar då backtracea vad som har hänt den här kvällen innan, eller den kvällen Georgette har blivit mördad.
Mm.
Och någon dag efter, jag tror det kan typ vara så här dagen efter de har hittat henne, så får polisen ett brev från en militär vid namn Gordon Adland som hade varit i LA för att hälsa på sin bror och syster som bodde där. Den kvällen som Georgette försvann, eller som hon blev mördad, hade den här Gordon varit ute med sin syster och dansat. Inte på Hollywood kantin utan på någon annan dansbar eller vad man säger.
Mm.
Och när han har lämnat av sin syster för att åka hem, han har satt henne i typ en taxi hem, så har den här Gordon då ställt sig för att lifta. För då ska han åka till en bar där hans bror jobbar. Så att de två sen ska åka hem tillsammans.
Okej.
Okay. När han lyfter då så blir han upplockad av Georgette.
Okej. Okay.
Och han, alltså de känner ju inte varandra, så liksom det betyder ju ingenting för honom när han blir upplockad. Men när han då ska åka från LA, typ tillbaka hem eller tillbaka in i militären eller vad det är han ska göra, så har han sett henne i tidningen. Så att han har då hört av sig, eller han vill liksom förekomma polisen och höra av sig, för att han fattar ju så här, det kommer ju finnas mina fingeravtryck, det kommer ju liksom synas att jag har varit i bilen, men jag har inte gjort någonting.
Just det.
Så han berättar då att han har typ reagerat på att en ung tjej så här plockar upp, du vet, en man. Det borde hon inte göra. Men han är ju snäll, så att liksom det händer ingenting. De har typ pratat. Hon har skjutsat honom i typ 10 minuter innan hon har släppt av honom. Och hon är så snäll och trevlig. Och typ hon har pratat jättemycket om den här pojkvännen som hon ska åka och träffa. Och hon var så här, han ska ringa mig sen ikväll, och du vet, hon har varit, eller det verkar lite olika, enligt vissa källor så säger de att hon hade verkat orolig, men andra källor är typ så här, hon var glad typ. Så att han hör av sig direkt och säger så här, jag träffade henne, men sen vet jag inte vad som hände, för hon släppte mig någonstans och sen så vet jag inte liksom.
Okay.
Det verkar vara legit. Så efter Georgette har droppat av honom då, så har hon troligtvis åkt hem. Väl hemma så har hon snacksat lite grann, och enligt absolut alla källor har tagit upp vad det har varit. Så därför kommer jag göra det också. Det var nämligen haricots och en kantaloupemelon som hon åt när hon kom hem.
Okej.
En granne som bor i huset har vittnat om att han har hört skrik från Georgettes lägenhet vid 2:30. På natten, där en kvinna ska ha skrikit då, stop, you're killing me. Men han har trott att det här är ett bråk mellan typ en, alltså ett pojkvän och flickvän. Så han har inte gjort någonting åt det. Jag tänker
att rimligt bråk.
Alltså, hade jag hört mina grannar skrika så till varandra och det pågick länge, då hade jag nog inte typ så här, de bara bråkar. Det är säkert.
Nej, inte när det också är literally stop, you're killing me.
Exakt. Och typ 2:30 på natten. Men den här grannen var typ så här, jag trodde typ att det var vanligt typ så här lovers, du vet, fight typ, och jag var fett trött så jag gick bara och la mig.
Det får han leva med.
Ja. Så jävla hemskt
verkligen. Ah, puh. Fy fan.
Fredrik då, som jobbade i huset och som hittade Georgette, hade också under natten hört, jag fattar inte om de typ bor under Georgette eller någonting, för han säger att han har hört någon som har gått i högklackade skor i lägenheten, och sen han har hört typ ett krasch som att någon har typ tappat en bricka med glas på. Det hörs från Georgettes lägenhet.
Så det låter lite grann som att hon har been entertaining hemma helt enkelt. Typ.
Ja, och typ, ja, jag vet inte, antagligen.
Ah.
Jag vet inte vad han tror på det. Men för det verkar inte som att han har hört att det varit en jag vet inte om han tror att det har varit en fest.
Nej,
det tror jag inte. Hennes bil hittas några dagar senare, en ganska bra bit ifrån hennes hem. Och det finns inga direkta spår i bilen, och bilen är slut på bensin.
Så någon har kört tills bensinen tog slut helt enkelt, ja?
Exakt. Och man hittar ingenting i bilen. som liksom kan leda till någonting. Så man börjar titta närmare på de kontakter som Georgette har haft på Hollywood-kantin. Till exempel den där mannen som ville dansa med henne hela kvällen.
Ja.
Men när han läste i tidningen att de letade efter någon som såg ut som han, eller du vet, som han tyckte att han passade beskrivningen, så hör han av sig till polisen och bara så här, jag har inte gjort någonting.
Han bara, jag är bara ett vanligt creep, jag är inte den sortens creep.
Jag ville bara typ ta henne på röven, ingenting mer än så.
Jag vill bara ta henne på röven utan samtycke, det var inget mer med det.
Exakt.
Perfekt.
Okej, men han, så de får ändå kontakt med alibi. Ja. Och han har alibi för liksom mordtiden, tidpunkten. För han har skrivit in sig på sin militärbas vid 11-snåret på kvällen. Okay. Och det är ju liksom innan hon ens har lämnat Hollywood-kantin.
Yep.
Hon hade tydligen också dejtat någon militär, alltså tidigare på året, som hade blivit helt typ tagen av henne. Men som hon inte alls var intresserad av. Men det verkar som att de inte fick tag på honom så här. Men han verkar typ uteslutas. Alla utesluts ganska. Alla som de tittar på är bara så här, nej, men det är nog inte den personen. Mm. Och så där. De tittar även på personer då som hon har nedtecknat i sin telefonbok och de som hon brevväxlade med. Men ingen är typ av något slags intresse.
Och den här pojkvännen var liksom inte ens, han var inte in town.
Nej, precis. Nej, nej. Han är i, liksom, nej precis. Han är inte ett option.
Okej. Okay.
Man tycker inte heller att det verkar särskilt, alltså, liksom givet hur Georgette är och har varit tidigare, så tänker man så här, det är inte särskilt troligt att hon typ har haft med sig någon hem.
Nej.
Möjligtvis så kanske hon har låtit någon följa henne hem, men inte med upp i lägenheten.
Nej.
Samtidigt så läste jag någon annanstans att hon har ibland så här låtit, vet, någon följa med henne hem, men inte stanna kvar, utan typ att, vet, så här, bli släppt vid dörren. Alltså, du vet, kanske komma in i hallen lite grann. Ja, men inte så
hallen.
Nej, men typ att,
men alltså, typ så här, sällskap hem lite mer så, ah, you're a gentleman.
I'll walk you to your door.
Men inte ens så typ så här, do you want to come up for a nightcap?
Nej, exakt. Det verkar hon inte göra.
Okej, okay, ja. Mm.
Så att man har alltså ingen misstänkt.
Men vad fan?
Ja. Men polisen är ändå säker på typ att det är våldtäkten som är liksom själva grejen. Mm. Att det inte är mordet som är liksom huvudgrejen, utan det blev liksom en bisak typ.
Ja.
Men man har inget spår att gå på.
Nej.
Georgettes kropp skickas hem till hennes pappa och hennes familj i New York, där hon begravs i familjegraven på Woodlands kyrkogård i Bronx.
Mm.
Pappan går också in med så här stora belöningar till den eller de som kan bidra med någon slags information som kan leda till att man kunde gripa hennes mördare. Och under de kommande åren så var det så här en del som, du vet, kom fram och erkände, fast det visade sig att liksom inte, det stämde inte. Det var liksom inte
sådär som det blir när det är liksom väldigt uppmärksammade fall. Typ.
Exakt, och det kom så här brev och du vet grejer. Men sen så blir det bara helt kallt. Liksom. Och jag läste någonstans att, du vet, så här, det var som att när kriget slutade, alltså du vet att hennes mord så här hamnade i typ det förflutna tillsammans med kriget. Att det var som att så här, man slutade bara. Jag tror att man höll på, alltså, utredningen stängdes aldrig, men liksom media glömde bort och sådär, och man hittar inga spår. Det man tror, och det var därför jag var inne på Elizabeth Short förut, alltså Black Dahlia.
Ja, för att det finns någon, jag känner igen det, det finns någon connection med.
Det finns en teori om att det är samma förövare som har mördat då Georgette och Elizabeth. Och då är det framförallt en av de här misstänkta som man misstänker i Georgettes fall också, och han heter Jack Anderson Wilson.
Men just det, för att det är ju hela, det finns typ en teori om att det liksom så här, för att det var så mycket fokus på kriget, så att det typ var en seriemördare i LA under den tiden. Finns ju någon sån teori om, eller hur?
Precis. Ja. Och det här tror de att Georgette och Elizabeth skulle känna varandra, för att de båda har jobbat tillsammans.
Ja, tror jag, men det då, verkar inte helt...
Men som jag förstår så kom Elizabeth Short till LA 1946, och då var Georgette redan död. Ja, och man vet fortfarande idag, 76 år senare, inte vem som mördade Georgette Fowerdorff.
Fan vad stört.
Mm.
Det är helt sjukt ju.
Det är så sjukt.
Också att bli mördad, det är något så läskigt, eller så här, det är ju så fruktansvärt obehagligt med när den här typen av våld begås i någons, i, alltså i ens hem, är ju liksom mardrömmen så jävla
alltså,
mycket.
Så jävla läskigt.
Men också det här att det känns som att det liksom är så här, att det känns som att det borde vara ett jävligt bevakat område, eller liksom, och så här, hon är bara på väg hem från jobbet och någonting händer däremellan. Alltså, det som är helt liksom omöjligt att förstå typ. Och ingenting är stulet och det har skett i henne. Alltså så här, hur?
Jag vet, man blir väldigt störd av det.
Är det ett sånt fall som folk har typ jättemycket teorier om eller?
Alltså inte så mycket ändå faktiskt.
Nej. Gud, alltså när inte ens så The Web Sleuths har hittat spår att teoretisera kring, då är det fan... Nej. Vad hemskt.
Ja, jättehemskt. Och jag har läst en artikel som heter The Unsolved Killing of Georgette Bauerdorf på thelineup.com, skriven av Elisabeth Tilstra. Wikipedia såklart. Jag har varit inne på georgettebauerdorf.com där det finns en liksom ganska utförlig
beskrivning.
Text, om det är tack. Och sen så har jag lyssnat på en podcast som heter Unsolved Murders. Georgette Bauerdorff.
Puh. Vad sorgligt.
Väldigt hemskt faktiskt.
Jättesorgligt. Puh. Mm. Tack snälla.
Tack själv.
Man är ju... LA vid den här tiden känns som ju som en...
Väldigt konstig plats.
Ja, men väldigt konstig plats, men också väldigt intressant plats. Alltså man har ju några, det känns som att både du och jag har typ några sådana miljöer som man bara är intresserad av. Att man bara,
precis, det här man är bara drawn to them.
Ja, men exakt. Verkligen. Och det är verkligen den typen av så old school Hollywood glamour. Har ju
något verkligen.
Liksom.
Verkligen.
Tack snälla underbara du. Och tack snälla underbara du för att du har muntrat upp mig ännu en vecka. Det känns som att man behöver det i dessa tider.
Det gör man. Stay safe everybody.
Do please stay safe. Ta hand om er och så hörs vi igen nästa vecka. Som sagt, vad sa vi nu då? Podstore.se.
Japp. Yep.
Podstore.se. Alla. Och så hörs vi. Hej.
Hej.